Jag tänkte också liksom inleda påsken idag. Jag kommer ju tillbaka på fredag, som ni hörde. Och då tänkte jag att vi ska liksom hålla oss till själva påskhandlingarna, eller det som sker på påsken. Så idag ska jag ta det lite mer teoretiska. Tråkigt. Nej, det ska det kanske inte bli. Jag ska läsa från Hebreerbrevet kapitel 9, vers 11-15. Hebreerbrevet 9, 11-15. Men nu har alltså Kristus kommit som överste präst för detta nya förbund, med allt det goda det för med sig. Han har gått genom det stora och fullkomliga tält som inte är gjort av människor och därför inte tillhör den här världen. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen. Inte med blod från getter och kalvar, utan med sitt eget blod, och åstadkom så en evig återlösning. Om nu blodet från getter och tjurar och askan från en kviga som stänktes på de orena kunde helga dem så att de till det yttre blev rena, hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden? Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den eviga anden. Kristus är alltså medlare i ett nytt förbund för att de kallade ska få det utlovade eviga arvet. Nu när han har dött för att befria dem från överträdelserna som de har begått under det första förbundet. Alltså, frågan om frälsningen och försoningen är ju centralt naturligtvis i kristendomen och en sån här riktig hörnsten naturligtvis, omöjligt att gå liksom förbi. Och kan göras nästan hur komplicerat som helst, vilket teologer och forskare har bevisat genom århundraden. Vi skulle kunna studera och lära oss om straffsubstitution, om Kristus Victor, eller Kristi seger. Vi skulle kunna läsa om män som Abelard och om tillfredsställelseläran som en gubbe som heter Anselm kom med. Vi skulle kunna ägna oss åt något som heter defikation och rättfärdiggörelse genom tro som Luther hade på gång, och universalism som ett lite modernare påfund. Mer bekanta begrepp kanske är att vi skulle kunna syssla med den objektiva och den subjektiva försoningsläran. Och då skulle vi läsa om en svensk man som hette Waldenström och som fanns inom Svenska Missionsförbundet. Men om jag hade fortsatt där så hade ni inte suttit kvar så länge till. Det går att göra det här oerhört teoretiskt, akademiskt och kanske lite tråkigt. Och sanningen är att vi allihopa, som en del av oss har varit med i kyrkan länge och en del lite kortare, men vi stöter på olika delar av de här teorierna eller liksom sätten att tänka. Och vi tänker nog inte så mycket på att jaha, det där är från Anselm och det där är från Waldenberg och sådär. Utan vi tar ju till oss av predikan och undervisning och bibelstudier och allt det där blandas lite i vår hjärna, och det är nog så det ska vara, för jag tänker att det mesta av det här har olika sanningar i sig. Jag tänker att försoningen och frälsningen till syvende och sist, som man sa förr i tiden, alltid handlar om blodet. Blodet och den offerkultur man höll på med i Gamla testamentet är ju främmande för oss och känns lite kletigt och kladdigt kanske, att man skulle slakta djur och skvätta blod på altaret, och det är liksom, ja, det är främmande för oss, men var en del av ett heligt hantverk i templet, som var en del av offerkulten helt enkelt i Gamla testamentet. Och den fanns ju där för att, delvis för att vi som människor ständigt behöver lära oss att ge ifrån oss det som vi älskar mest. Det vill säga, vi gav bort, eller man offrade ju då en felfri kalv eller ett felfritt lamm. Inte bara för att det var felfritt och syftade på att Jesus sen ska vara det felfria offret, utan också för att vi inte ska kunna smita ut lite sådär enkelt och säga, åh, jag har ett handikappat lamm här som inte kommer att växa upp och bli något vettigt av, så jag offrar det. Utan det handlar ju om att vi lär oss överlåtelse. Vi lär oss att det jag har fått i livet är egentligen inte mitt, utan det är gåvor från Gud. Och jag kan liksom ge tillbaka till honom. Och då ska vi inte snåla eller hålla igen, utan då ger vi av det bästa vi har. Och det där kan naturligtvis överföras i hur vi lever våra liv. Och säga, ja men jag ger det bästa jag har. Jag gör så gott jag kan. Jag försöker inte smita undan, utan jag satsar allt. Och så var offren också en del av en sorts juridiskt avtal, eller vad man ska kalla det för. Det vill säga, när vi offrade, när man på den tiden då offrade ett lamm, så förläts mina synder. Man offrade blodet, utgöt blodet från ett oskyldigt lamm för att försona mig själv med Gud. Det var naturligtvis aldrig fullständigt, och Hebreerbrevet säger senare i kapitel 10 att det naturligtvis inte är så att blodet från tjurar och får kan utplåna synd på riktigt. Utan att det liksom var en sorts modell i Gamla testamentet för att, lite som katolska kyrkan hade med att man som soning för sina synder så fick man be vissa böner eller så här, att man ska liksom lära sig. När vi hör om att Kristus har trätt fram som överste präst, det började med det i texten jag läste, då vet vi kanske inte riktigt heller vad det betyder. Det är inte att han är högsta prästen i Laxå stift, eller vad heter det, Laxå kyrkoförsamling. Utan överste prästen i templet hade ju en mycket speciell roll. Och framförallt då en gång om året firas en högtid som heter Yom Kippur. Och då är enda gången på året som överste prästen går in i det allra heligaste, alltså i det sista rummet i templet där den här förbundsarken står, och offrar ett lamm och skvätter det här blodet och sådär enligt vissa ritualer. Så när Hebreerbrevets författare säger att nu går Kristus in som överste präst, då har Kristus då symboliskt den här representativa rollen. Prästen är ju en representant för alla människor i templet. Det är bara prästen som går in, men människorna är en del av skeendet. Så i det gamla Israel fanns ju en ordning där människan inte fick gå in. Människor i allmänhet fick inte gå in i Guds närhet, i det allra heligaste. Synden var inte bara en skuld som skulle betalas, utan synden sågs som en smitta, någonting som hade drabbat hela mänskligheten. Alla var del av synden, och därför så behövdes hela tiden i templet den här reningen, och reningen sker genom blodet. Det är blodet som renar oss. Så säger Hebreerbrevet precis innan vi läste i vers 8, att därigenom visar den heliga anden vägen in i helgedomen. Att vägen in i helgedomen ännu inte är öppen. Det vill säga, i hela den här offerkulturen så finns det en spärr. Det finns ett stopp. Och vi lär oss under korsfästelsens texter att den där stoppet heter förlåten. Det var ett jättestort tygstycke, tungt tygstycke, som hängde som en vägg längst fram. Och det var bakom den väggen bakom det tygstycket som var det allra heligaste. Och dit fick man inte gå in. Och till och med när överste prästen ska gå in där en gång om året så måste han genomgå extra mycket reningsritualer och så här. Men så dör Jesus på korset på långfredagen och då står det att ett resultat av att han dör, när han dör, då spricker det här stora tygstycket mitt i tu. Och då öppnas vägen in i det allra heligaste. Och det får vara symboliskt förvisso, men väldigt tydligt. Att nu raderas gränsen. Nu är det inte längre så att vi måste ha en helig, renad överste präst för att närma oss Gud. Utan nu får vi, du och jag, alla, vem som helst, kliva in i det allra heligaste. Kliva in i Guds närvaro. Vara nära honom. Och det kan vi göra var som helst och när som helst. På jobbet, i vardagen, till frukost eller till kvällsmat. När helst livet krisar och när vi bara är glada och vill dela hans gemenskap så är vi välkomna. Och så beskriver Nya Testamentet hur vi nu är som barn i Guds rike. Hur vi får komma till pappa när vi vill. Sätta oss i hans knä, uttrycka våra behov, bli omfamnade av honom, finnas i hans trygghet. Det är alltså en väldigt stor förvandling som egentligen sker vid korsfästelsen och när Jesus dör. Och om vi då ska vara lite teoretiska men ändå försöka hålla det här liksom praktiskt, så är Jesus på korset både översteprästen, alltså han representerar eller ikläder sig rollen som översteprästen, som är den som representerar människan inför Gud och för fram offret. Han är också offret själv. Han är offerlammet själv. Det är han själv som ger sitt liv. Det är han själv som, ursäkta uttrycket, slaktas för våra synders förlåtelse. Och han är också Gud själv. Han är Gud inkarnerad som människa. Han är Gud själv uppenbarad i Jesus Kristus för oss. Därför så uppfyller Jesus alla de tre rollerna. Han är hela mötet i det här allra heligaste. När prästen går in så representerar han människorna. Han slaktar ett lamm som är det oskyldiga offret. Och han möter den här arken som är liksom Gud själv symboliserad. Så i det allra heligaste fanns de här tre. Prästen, lammet och Gud själv. Och Jesus på korset får bli alla tre rollerna. Han uppfyller alltihop. Så då kan vi trassla in oss hur mycket vi vill i det här teoretiska med objektiva och subjektiva försoningsläror och hålla på. Men sanningen är att det någonstans till slut bara är kött och blod, levande och ren relation och inte religion eller teori. Och så säger Hebreerbrevet gång på gång. Han gjorde det en gång för alla. Han gjorde det en gång. I templet fick vi göra det. Varje söndag hade vi de här vanliga offerritualerna. Och en gång om året så var vi tvungna att göra det här stora. När vi gick in i det allra heligaste. Men Jesus Kristus, han uppfyller allt det här. Genom att en enda gång ge sitt liv för dig och mig, för våra synder. Och det behöver aldrig göras om igen. Däremot säger Jesus, som Lennart sa, att vi ska påminna oss om det som skedde. Genom att fira den sista måltiden tillsammans. Att vi ska påminna oss genom att inte dricka blod utan dricka vin som symboliserar hans blod. Äta bröd, inte kött, utan bröd, men som symboliserar hans kropp. Ni känner att det är där och tassar på det här lite kletiga offrandet och som vi liksom inte, om du nu inte jobbar i slakteri, vi är inte riktigt bekväma med det. Men vi har ju gjort en formalitet runt det så att det känns väldigt liksom anständigt och rent. Så. Hebreerbrevet 9:14 läste jag. Där stod det: Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena vårt inre eller vårt samvete, står det egentligen. Alltså, teorierna kring varför Jesus måste dö på korset är delvis att det är en skuld som måste betalas. Det vill säga, syndens lön är döden och vi har syndat mot Gud och därför måste vi dö. Och då blir det här som jag sa först, substitution. Det betyder att någon går in och byter av oss. Någon avbyter vårt straff. Jesus går in i vårt ställe, tar sitt straff på sig så att vi slipper. Men det är inte hela försoningen. Men det är en sida av den, och den talas det mycket om i Nya testamentet också. Att Jesus har gått in och betalt priset. Han har gjort det som krävdes enligt den gamla lagen för att vi skulle få bli fria. Straffet tas bort. Men det står också, bland annat här i Hebreerbrevet, att det sker någonting i oss. Vi renas. Vi renas på insidan. Vårt samvete renas. Alla människor har samvete, vare sig vi känner Jesus eller inte. Men i alla fall kan man se det så att Jesus Kristus, genom att osjälviskt offra sig själv, så skapar det någon sorts process i oss så att vårt samvete blir renare. Det betyder inte att vi inte har gjort något fel. Men det betyder att när vi gör fel så känner vi av det. Det skaver lite extra. Och det är en mänsklig funktion, så är det för oss alla. Man kan nästan träna bort det där, sluta bry sig, bli väldigt liksom rå och kall. Man kan också träna sitt samvete, lära sig att faktiskt leva sig in i andra människors situation, lära sig att känna mer tydligt, nu gör jag fel. Samvetet är inte bara en statisk liksom väcka klocka i vårt inre, utan någonting som vi kan hålla levande. Och Hebreerbrevet säger att Kristi död på korset renar vårt samvete. Så de gamla offren, lamm, kalvar och fåglar och allt vad man offrade i templet, det kunde rena vårt yttre, säger Paulus. Det vill säga, det var en sorts reningsprocess. Det var inte så att man tvättade sig, utan man såg det som att man blev ren till det yttre. Men Kristi offer på korset går rakt in i hjärtat, ger frid i hjärtat, öppnar vägen fram till en levande relation med Gud själv. Det finns inte längre något lakan eller något tungt tygstycke som hänger i vägen. Vi är fria att närma oss honom när vi vill. I kapitel 10 i Hebreerbrevet, strax efter där jag slutade läsa, kapitel 10, vers 5, står det så här. Offer och gåvor ville du inte ha, men en kropp beredde du åt mig. Det talar återigen om det här, ja, hur Gud landar i det vardagliga, i det mänskliga. Hur vi i vår kropp bär Kristus själv. Vi är inte skapade för att utföra ritualer inför honom. Offer, särskilda tillbedjansritualer eller så. Utan vi är skapade för att ha relation med honom. Att få komma nära. Han ser mig så som jag verkligen är. Och jag får också se honom som han är. Jesus ger inte bara blodet till rening. Han ger hela sitt liv. Och han gör det i lydnad, kärlek och självutgivande. Och det är någonting som formar också oss när vi tar del av det. När vi säger, Jesus, kom och gör det i mig. Hjälp mig att få bli en del av det här. Så det är inte bara en affärstransaktion där något betalas, en skuld betalas genom Jesu död, utan det är så mycket mer av upprättandet av relationen mellan Gud och människa. De här som jag nämnde lite så där kanske provocerande i början, alltså alla forskare och teologer, de diskuterar ju mycket då, behövdes försoningen för att Gud skulle försonas med människan eller för att människan skulle försonas med Gud? Eller skulle ingen riktigt försonas utan det var någonting annat som hände? Och jag förstår att man kan teoretiskt resonera, men jag tänker att alltihopa sker. Alltså när en relation upprättas så är det inte bara den ena parten som kommer tillbaka och vänder om och så, utan båda möts på något sätt. Det blir provocerande teoretiskt därför att jag skulle förutsätta att Gud ändrar sig på något sätt. Men jag tror att Gud är som en far, som en pappa. Det betyder inte att han ändrar sig i sitt väsen eller sin personlighet. Men han kan möta oss på olika sätt. Och i berättelsen om den förlorade sonen, han som sticker iväg hemifrån och jobbar på annat håll och misslyckas i livet och tänker att det vore bättre att jag går tillbaka till pappa, även om jag får bli slav hos honom så har jag det bättre där än vad jag har det här. Ja, då är det ju sonen som vänder om och vänder tillbaka och pappa tar emot honom med öppna armar. Men jag tänker att även i det mötet så är det ju någonting som sker hos pappa också. Det vill säga, pappa kunde kanske ha stått på sig och sagt att nej, det du gjorde var fel. Det här måste vi sköta enligt liksom regelboken. Här måste du få jobba av din skuld eller någonting sånt. Men pappan har ju varje dag, kan man tänka sig, gått ut och spanat mot horisonten och sett, ska inte min son komma hem snart. Så alla relationer som återupprättas innebär ju ett möte mellan två parter. Och jag tror att Gud är med på det. Att han i försoningen på korset sträcker ut en hand och säger välkommen hem. Du är välkommen hit. Som jag sa tidigare så säger Hebreerbrevet om och om igen, till exempel i vers 12 i kapitel 9 och vers 26 i kapitel 9, att det här är en gång för alla. Det kommer aldrig behöva göras om. Det här är en gång för alla, så offrar Kristus sitt liv för oss och relationen är återupprättad. Det betyder inte att du och jag i vår vardag inte faller, inte kan vända Gud ryggen, inte kan gå därifrån och göra allt det där precis som människor har gjort innan Kristi död på korset. Det betyder bara att nu är vägen tillbaka alltid öppen. Nu är hindren borta. Så hur länge och hur lång tid och hur långt bort från Gud vi än har vandrat, så är det bara en omvändelse bort, så är vi tillbaka och välkomna tillbaka. Sen kan det upplevas ibland som att vi måste vandra tillbaka, alltså att vi har en väg tillbaka. Men rent relationsmässigt så är det så att så fort jag vänder mig om, så att jag har ansiktet mot Gud igen, då är jag i relationen. När jag vänder mig bort från Gud och sätter ryggen mot honom, så att säga, då är jag ifrån honom. Sen kan man liksom fundera över avstånd, om vissa människor är närmare och längre bort, och ni förstår, det där blir bara, grejen är den, alla hinder, alla stopp, allting är borta. När du vill, när du vänder dig till honom, då är du välkommen hem. Och Hebreerbrevet 10:19 understryker bara det jag har sagt gång på gång, att nu har vi frimodighet att få gå in i det allra heligaste. Det innebär att det som en gång var stängt, det är nu öppet. Det som en gång var farligt för människan att beträda, det står i Gamla testamentet om hur människor dog om de råkade snudda arken eller någonting sånt här. Det var så heligt. Det är nu nära oss, tillgängligt. Och det som en gång var avskilt, det är nu öppet för oss och tillgängligt. Så försoningen är inte bara en idé eller en teori, utan det är praktik, det är nära. Någonting som finns på riktigt. Så där vi bär på vår skuld, där finns nu förlåtelse. Och där vi bär på skam, precis som Adam och Eva som gömmer sig för Gud när de har gjort fel, så finns det rening i Kristi blod. och vi blir rättfärdiggjorda och kan stå öppna inför honom. Han ser naturligtvis våra fel också, men han skjuter inte oss ifrån sig för det, utan accepterar oss som vi är. Och när vi känner avstånd till Gud så öppnas istället en väg så att han aldrig är mer än ett steg bort. Avslutningsvis. Tänk dig det där gamla templet som inte finns längre. Där finns det dörrar, där finns det murar. Där finns det tydliga gränser för vad vanligt folk får vara och var andra får vara och vart prästerna får vara och till slut vart bara överste prästen får vara. En gång om året kommer överste prästen. Ensam, lite försiktigt, går han in med blod. Och Hebreerbrevet säger, allt det där som var så mäktigt och stort, Salomos tempel med guld och allt, det var ändå bara en skugga av det som skulle komma. Det var en förlaga, någonting som visade på det som skulle bli. Och när Kristus har gått hela vägen, inte bara in i ett rum utan ända in i kaklet som han gamla fotbollstränaren skulle sagt, hela vägen, då har det riktiga templet, det som finns i vårt hjärta, nu en öppnat vägen till Gud själv. Amen.